en podcast från Aftonbladet.
Hur mås det i västvärlden? Ja, allt är tydligen helt upp och ner enligt rysk propaganda. Så här kan det låta till exempel.
Hi, and what are your preferences in the choice of partner?
Look, I'm looking for the simplest, just a normal woman.
Excuse me, what? Wait, we have a list of all sexual orientation and genders here. You never know what you're looking for.
And listen, you're not understanding me. I just want to see ordinary women, and that's it.
Ordinary?
Oh, not enough.
I den här propagandafilmen så söker en man i väst en så kallad vanlig kvinna att gå på dejt med. Men såna kvinnor finns inte längre i väst. Istället erbjuds mannen 60 olika könsidentiteter och till slut så tvingas han återvända till Ryssland för att finna det han söker. Vidare så dras bilarna i väst numera av hästar. Vi har det så påvert att vi tvingas äta våra egna husdjur till middag. Och barn? Nej, de syns inte på gatan eftersom att det kan förorätta barnlösa personer. Det kan ju tyckas absurt när man hör allt det här, men det är faktiskt exempel på vad som påstås i det ryska propagandamaskineriet. Genom påkostade filmer och så kallade nyhetsinslag så sprids bilden av en västlig värld i totalt förfall, där varken den praktiska vardagen eller kulturen fungerar överhuvudtaget. Så vem ligger bakom de här propagandafilmerna? Tror folk verkligen på vad de ser? Var visas filmerna någonstans? Och vad är det galnaste som dagens gäst har sett när han plöjt igenom de här filmerna? Jag heter Vilma Ljunggren och det här är Aftonbladet Daily. Vem är då dagens gäst? Jo, det är Niklas Wendt, reporter här på Aftonbladet. Han har som sagt studerat en stor mängd av dessa propagandafilmer. Vi hör honom berätta lite om vad han har sett.
Ja, en av de mer påkostade som man kan se kommer från den här statskontrollerade tv-kanalen RT som heter Russia Today tidigare. Och den börjar ju då med att en europeisk familj firar en vacker och harmonisk jul året 2021. Sen är det klipp till julen 2022 då det istället är helt svart i deras lägenhet och pappan får liksom löda ihop en liten generator till dotterns hamsterhjul för att de ska få igång julgransbelysningen överhuvudtaget. Sen julen 2023 så har den här hamstern hamnat i deras vattniga gryta och lägenheten ser ut som en sönderslagen soptipp ungefär. Det är en av de här filmerna. I en annan så har vi en familj som ska få emigrera till USA äntligen som de har längtat efter. Men redan på planet så ändrar de sig för det visar sig att de får inte äta kött för att det kan störa vegetarianerna som sitter bakom dem. Och en svart man får gå före dem i toakön och alla måste buga för honom. Och mycket såna här konstiga saker som händer.
Ja, men det låter ju lite som att förutom att måla ut väst som liksom utan el och vatten så att man spelar lite på kulturkrigsfrågor liksom. Jag har också sett det här med att det inte finns några riktiga kvinnor kvar i väst och så vidare.
Mm. Ja, det är ju ganska intressant att många av de här filmerna placerar sig alltså direkt i det här kulturkriget som pågår i våra länder också. Och det är ett återkommande tema egentligen att måla ut Ryssland som förkämpe för det naturliga och det traditionella i kontrast till det här förment progressiva och dekadenta väst. Och det beskrivs ju återkommande som att kvinnor eller minoriteter tar för mycket plats och ett problem att någon vill kallas hen eller att människor har olika sexuella läggningar och att transpersoner och samkönade föräldrar överhuvudtaget existerar och sånt där. Och det här, alltihop det här är ju liksom uppfattningar som går att sortera in ganska enkelt ute på högerkanten av det svenska eller amerikanska politiska samtalet också. Att det var bättre förr och en familj, mamma, pappa, barn och så vidare.
Och var visas de här filmerna någonstans och vem ligger bakom dem?
Alltså många sprids ju i första hand på sociala medier, men många klipp kommer ju också från statskontrollerad tv. Det är inte helt uppenbart alltid vart de kommer ifrån. Ett exempel är ju då RT, det här statskontrollerade tv-bolaget som riktar sig i huvudsak till utlandet. Då. Och den har ju efter invasionen av Ukraina blivit blockerad i EU och av Kanada och sådär. Och chefen för RT, Margarita Simonian, har sagt att de nu har börjat släppa material i olika kanaler utan att ha sig själva som avsändare, just för att kunna undkomma den här blockeringen. Och det är en del analytiker som misstänker att vissa av de här filmerna kommer från RT utan att det syns då.
Går det att säga på något ungefär hur många de här filmerna når ut till?
Nej, det är nog svårt att säga. Man kan ju räkna visningar och sådär på YouTube, men det är väldigt svårt att veta, alltså sammantaget.
Mm. Det är ju lätt att tänka liksom när man hör om de här att ingen skulle gå på det, så att säga. Till exempel finns det ju en film som menar att den senaste trenden i väst är att barn föds upp i laboratorier och styrs med hjälp av en smartphone. Men går folk på det liksom? Tror man på det här?
Jag tror väl ändå, hoppas att många nog skulle svara nej om man ställde frågan: tror du att barn föds upp i labb i väst? Men merparten av ryssarna har ju fortfarande statskontrollerad tv som sin primära nyhetskälla, och de som inte tar del av nyheterna annanstans ifrån har ju marinerat i de här synsätten i ganska många år. Och jag misstänker att liksom den primära poängen är ju att fylla informationssfären med så mycket sånt här konstigt brus att publiken till slut bara kapitulerar rent kognitivt, att de inte liksom kan bedöma varje uppgift för sig. Och kvar blir ju då bara det allmänna intrycket av att det pågår massa skit i väst. Och det skapar en sfär av fördomar som sänker tröskeln för vad som går att tro på. Det är så jag liksom tolkar den strategin på något sätt.
Vet man något om hur mycket det ryska folket konsumerar andra nyhetskällor än just den statliga till exempel?
Nej, inte i detalj vet inte jag det i alla fall. Ryssland har ju blockerat ganska många västliga nyhetsförmedlare, och i våras så stängde man av Facebook och sådär till exempel. Och det går ju fortfarande att få tillgång till det här via VPN-tjänster eller ibland via Telegram eller sådär. Men det är oklart i vilken utsträckning det sker. Det finns vissa uppgifter om att efterfrågan just på VPN-tjänster sköt i höjden efter invasionen. Men det är svårt att veta.
Så hur viktiga är såna här propagandafilmer för kriget? Vilken funktion fyller de mer exakt? Ja, det får Niklas Wendt förklara för oss efter pausen.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Att de ryska propagandafilmerna är noga genomtänkta, det råder det ingen tvekan om. Men vilken funktion fyller de mer exakt för kriget egentligen? Vi hör Niklas Wendt igen.
Det finns ju två målgrupper för de här filmerna egentligen. Vissa riktar sig till en och vissa till båda. Men den första är den inhemska publiken, och där är det viktigt att försöka sälja in en bild av att det är väst som lider mest av de här sanktionerna och avbrutna gasleveranserna och sådär. För många ryssar upplever ju ganska knapra ekonomiska tider nu, och då måste man ju försöka få dem att tro att andra lider mer. Det är ju viktigt för att på något sätt hålla nere det folkliga missnöjet och känna att man kan uthärda den här kampen då, som det beskrivs som. Sen har man ju den andra målgruppen, och det är ju publiken i utlandet då, i väst i huvudsak. Och där är ju liksom meningen att försöka slå split och jobba just med de här kulturfrågorna och konflikterna runt om som redan existerar. Och målet då är ju förstås att krossa enigheten i väst och därmed försöka få stopp på vapenleveranser och sanktioner och sådär. Många politiska partier hade ju innan den här senaste invasionen ett samröre med Ryssland och liksom sympatier för Ryssland. Och det här är ju ett sätt att ge deras den opinion som de har haft understöd.
Och på tal om att många ryssar har det knapert, så finns det ju också propaganda som målar upp Ryssland som ett drömland. Vi ska lyssna lite. Till exempel så kan det låta så här.
This is Russia. Delicious cuisine. Beautiful women. Cheap gas. Rich history. world-famous literature, unique architecture, fertile soil, cheap electricity and water, ballet, cheap taxi and delivery, traditional values, Christianity, no cancel culture, hospitality, vodka, economy that can withstand thousands of sanctions. Time to move to Russia. Don't delay. Winter is coming.
Men i verkligheten så har ju de flesta ryssar sämre levnadsförhållanden än EU-medborgare. Finns det någon medvetenhet om det hos det ryska folket?
Svårt att svara på generellt, men det förefaller otroligt att de inte skulle veta om det, så att säga. Det är en så pass väletablerad sanning, kan det väl inte ha gått att liksom vrida om. Det tror jag inte.
Och det känns som att i början av kriget så handlade propaganda mest om att utmåla ukrainare som nazister. Hur skulle du säga att propagandan har utvecklats sedan dess?
På ett sätt har den ju varit ganska konsekvent. Just i det vi pratade om innan, att Ryssland är garanten för traditionella värden och alla de här värdeorden som den här konstiga reklamfilmen använder, med vackra kvinnor, traditionella värderingar, kristendom och så vidare. Och sen lägger man ju ganska stor möda nu i ryska tv-sändningar och målar ut det som att kriget står mellan Ryssland och hela västvärlden. Och det bygger också på en historia som man försökt berätta länge om, att det var väst som egentligen låg bakom hela Majdan-revolutionen i Ukraina, och att NATO ska ha brutit löften och utvidgat österut på ett farligt sätt och sådär. Så den här tematiken är ganska konstant, men nivån har ju skruvats upp en hel del.
På det stora hela då, hur lyckade skulle du säga att de här propagandafilmerna är?
Ja, de här som är riktade till väst blir ju på något sätt, de tror jag inte är så himla framgångsrika, eftersom de är så himla överdrivna och alla kan ju på något sätt se sig om och se att de inte stämmer helt enkelt. Vi vet ju att vi har ju precis genomlevt liksom julen 2022, och vi vet att det inte var mörkt och att vi inte behövde koppla elen till hamsterhjul och sådär. Så det där tror jag inte. Jag tror de skulle ha mer framgång med ett lite mer avskalat berättande som kan vinna sympatier i de läger som man vill nå.
Och om du måste välja något av allt det som du har sett, vad är det galnaste?
Svårt, så mycket som är en jätteknäppt.
Ja.
Men på något sätt det obehagligaste är kanske den här nyårssändningen som man har kunnat se från rysk stats-tv, för att den så skamlöst iscensätter den här fiktiva världen som propagandan har målat upp som verklighet. Att de känner inte ens något behov av att adressera frågan om hur kast väst är eller huruvida Ryssland verkligen är paradiset på jorden. För det är bara underförstådda basfakta som alla kan förhålla sig till. Så det är ganska obehagligt att se en sån parallellvärld på något sätt spelas upp.
Och hur farligt skulle du säga att det här är?
Ja, nej, men det är ju väldigt farligt. Det gör ju liksom alla lösningar också på de konflikter som finns väldigt mycket svårare att uppnå. Alltså om man lever i helt olika världar, så är det ju mycket svårare att nå fram till varandra. Och det märker vi ju i hur våra samhällen också delas ganska mycket, som man har pratat om ganska länge. Att verklighetsuppfattningarna skiljer sig åt väldigt starkt mellan höger och vänster. Och det här är ju den utvecklingen uppskruvat till 11. Så att det är ju farligt.
Tack så jättemycket för idag.
Tack.
Det här var ett avsnitt av Aftonbladet Daily med Niklas Wendt, reporter här på Aftonbladet. Jag som gjorde det här avsnittet heter Vilma Ljunggren, och vi hörs snart igen.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.